Så. Där, någon som känner igen denna man? Ja, någon som känner igen han. Dalai Lama går han under. Han heter inte så, men det är hans titel. En tibetansk buddhist. Inte så många som kanske har träffat någon tibetansk buddhist här i Skillingeryd. Jag tänkte bara jag skulle berätta hur de tror. De tror att de tror på själens återfödelse. Alltså att när någon dör så tror de att den personens själ flyttar in i en annan persons själ i samma stund som den. Alltså ett barn som föds i samma stund som någon dör, den själen flyttar in i barnet. Och den här tron, den blir synnerligen viktig när deras ledare dör, alltså Dalai Lama. Jag vet inte om han är den 13:e eller 14:e i raden eller så här. Men när han dör, då söker man efter en pojke som föddes i exakt samma stund som han dör. Och det blir den nya Dalai Lama. Också ett sätt att välja en efterföljare. Men alla, inklusive personen själv, det tar ju några år innan man hittar den här personen. Men alla vet att det här, det är den nya Dalai Lama. Och det finns inget tvivel för dem om att det är så. Spännande. Men det ska vi inte fördjupa oss idag. Men jag tycker fel hela tiden. Så, det här är en judisk man. Och inom judendomen så är det ju väldigt annorlunda. Om vi tar judarna på Jesu tid så trodde man, eller ja, det tror ju judarna även idag. Tror ju då att Gud ska sända en smord kung som skulle gå då i spetsen för den rörelse som skulle komma att befria Israel från förtryck och ge frid och rättvisa till landet. Under Jesu tid så var man ju ockuperad. Israel var ockuperat av romarriket. Och man trodde då, när och hur detta skulle ske, det visste man inte. Och inte på vilket sätt det skulle ske heller. Det fanns det många olika teorier om. Men Gud hade gett många löften om en framtida kung. Stod i deras skrifter som han studerar här. Och som vi kallar Gamla testamentet. Och så väntar man på att detta skulle uppfyllas så att Guds rike kan ta plats på jorden till slut. Och ordet som används för detta, för denna smorda kung, som vi också läser i Gamla testamentet, det är ju Messias. Om vi stannar kvar lite på Jesu tid, så fanns det vid den här tiden, det fanns många personer efter varandra så, som kallade sig själv Messias. Ja, men jag är Messias, sa de. Och så fick de efterföljare och folk som följde dem. Man påstod att man var Messias. Men de skingrade snabbt när de här personerna blev gripna av myndigheterna. För de drog alltid till sig myndigheterna. Eftersom att det var ett hot för dem att någon tog på sig en kunglig titel som Messias är. Och med det i baktanken så ska vi hoppa in i dagens bibeltext som vi hämtar ifrån Matteus evangelium. Och när vi möter Jesus och lärjungarna här så är de långt uppe i norra Israel. De är långt borta ifrån myndigheter och kejsare. Lärjungarna, de har varit med Jesus länge. De har hört honom predika, de har sett honom hela människor, de har sett honom beröra människor på alla möjliga sätt. Så vi läser texten här tillsammans. När Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? De svarade: vissa säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem: och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himmelen. Och jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga... Oj, hjälp, är det vad jag ser under det? Snygga bilder. Var var vi här? Och jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Nu sitter alla och funderar på, varför kom det upp en bild på Simpsons? Men det får ni snart veta. Ja, men Jesus, han gör ju något ganska briljant här. Han börjar med att fråga, vem säger människorna att jag är? Han säger inte jag, utan han säger människosonen. Det är också ett uttryck från gamla testamentet. Som pekade på en kung med särskild koppling till Gud. Eller någon som skulle representera Gud. Men underförstått så är det sig själv han frågar om. Vem säger människorna att jag är? Jesus frågar ju inte för att han inte vet. Jesus vet mycket väl vad alla människorna säger om honom. Men han vill höra från lärjungarna deras reflektion av det hela. Och när lärjungarna har svarat, ja, men de svarar ju då vad andra säger. Ja, men Johannes Döparen eller Elia, Jeremia, flera olika profeter så som de känner till från, ja, det vi kallar gamla testamentet då. Och efter det så kommer Jesu egentliga fråga. Och ni, vem säger ni att jag är? Om du skulle få den frågan här idag, och du då, vem säger du att Jesus är? Hur skulle du svara då? Vi ska inte ta upp alla här som hade varit spännande, men det får vi göra en annan gång. Men vem säger du att Jesus är för dig? En fråga väl värd att tänka efter på. Det är ganska lätt att ge ett svar i tredje person. Vad andra säger om Jesus. Eller vad man har läst om Jesus eller sådär. Men vem säger du att Jesus är? För när Jesus ställer båda dessa frågor i anslutning till varandra, så blir det också en koll på om lärjungarna var liksom påverkade av vad alla andra sa om honom. Kanske kollade lärjungarna på Jesus när de sa det här, Johannes Döparen, och så kollade de på Jesus, hur reagerar han på det? Elia, nej. Och så kan det vara så, funderar de. Men så säger inte Jesus. Men om du skulle ställa denna fråga kanske till din arbetskamrat, din skolkamrat, din granne. Vem säger du att Jesus är? Vad tror ni skulle få för svar av dem? Vad skulle deras svar vara format av? Skulle det vara format av vad du tror? Eller skulle det vara format av vad andra tror? Du kan vara det närmsta som din granne eller arbetskamrat någonsin har kommit en kristen, om du kallar dig själv kristen. När de funderar på vad det innebär att vara kristen, så är det dig som de tänker på. När de funderar på vem Jesus är, så funderar de på vad du har sagt om Jesus. När de vill få en bild av Gud, så tänker de på, vem känner jag som är kristen? Vad har den sagt om Gud? Förhoppningsvis. För vad skulle de annars få sin kunskap om Gud om de aldrig varit i en kyrka eller öppnat en bibel? Jo, då kommer vi hit. Då kanske de kommer och får det därifrån. Det här är Homer Simpson. Han till höger där. En amerikansk satir och komediserie som funnits 30 år, tror jag. Går fortfarande dagligen. Ja, men även i Sverige, svensk tv. Han har en granne som heter Ned Flanders. Han är hyperkristen, eller vad man ska säga. Det gjordes faktiskt en undersökning på en högskola i USA. Det var några år sedan. De fick skriva ner den första de tänkte på när de hörde ordet kristen. Då var det Ned Flanders som dök upp. Det är det som de identifierar med ordet kristet. Men han är fullblodad optimist. Har alltid ett bibelord att citera. Han är också fullt ut konservativ. Liksom. Det finns inget annat än svart och vitt. Han har sin bild av tron och det är så. Och han kör stenhårt på det. Och kan man tycka och tänka vad man vill om. Men det är den bild man får av kristna genom den här tv-serien. Hemma så har jag och Arvid läst ganska mycket en bokserie som heter Lasse Majas detektivbyrå. Någon som känner igen det? Barndeckare, fantastiska böcker. I den så figurerar ofta stadens präst. Ser man ju här att han är lite av den tokiga varianten. Till exempel så drog han nödbromsen i ett tåg en gång. För att han tyckte att människorna måste få mer tid att skåda Guds underbara skapelse. Eller så klättrade han upp en gång. Han var uppe i kyrktornet. Och så skulle han vinka till Jesus när det var Kristi himmelsfärd. För nu skulle Jesus. Så det är väl också lite tokig människa där. Någon som såg den här tv-serien. När den gick på tv 6-7 år sedan. Sådär. Halvvägs till himmelen kallades den. Handlar om den här nymodiga prästen som kommer hem från en utlandstjänst och får tjänst som en kyrkoherde i en liten lokal församling. Ska försöka få nytt liv i den. Och så om han till vänster då, Anders där, han är ju kommunister, väldigt konservativ också. Så här, han är emot stort sett allt som det nya gör, han är emot det. Så där kan man inte göra. Han citerar Bibeln hela tiden och han har inte särskilt bra social kompetens. Och det finns en annan i Svenska kyrkan, de har ju ett kyrkoråd som också styr hur man gör och där så i ett avsnitt så säger ordföranden där i kyrkorådet, han har hört att prästen här han frågar runt bland sina anställda vad de tror på Gud. Och då kommer han väldigt upprört och så säger han, men hur kan du fråga vad folk tror om? Eller vad folk tror på? Vad de tror, det är deras privatsak. Det är som att fråga vad folk röstar på. Och detta tänker jag, det är väl ändå Sverige i ett nötskal. Jag tycker det var en fantastiskt rolig serie. Jag vet att många kanske reagerar på att man kan inte skämta om kyrkan och sådär. Men se det mer som ett dokument över vad andra har för bild av kyrkan och Gud. Jag tänker det finns mycket att lära om man ser på det sättet. Och jag tänker se, den belyste många aspekter som man kan känna igen sig om man varit länge i kyrkan. Den här filmen kanske många har sett, Så som i himmelen. Den är ju ganska gammal nu, 15 år kanske. Men när den kom så blev den mest sedda svenska filmen på bio. Den också den framgångsrik dirigent som flyttar hem till en liten norrländsk by. Och han får ansvar där till slut för kyrkans kör. Och här finns det då en präst i den här kyrkan också som inte gillar det här. Och han tål inte att kören drar mer folk till kyrkan än vad han själv gör. Han blir alldeles förtvivlad för han har förlorat sin liksom viktiga roll som han tyckte han hade där. Och prästen han presenterar, han blir liksom en vidrig människa på något sätt. Han är ynklig och sådär och han är den som representerar kyrkan. Ja, och det blir ju lite tröttsamt det här. Jag vet inte hur många böcker eller filmer som jag har läst där det ständigt målas upp ett scenario av att kyrkan eller prästen har gjort någonting ont eller har något vidrigt beteende. Det är tröttsamt. Självklart finns det så mycket felsteg som kyrkan och människor i kyrkan har gjort genom tiderna och gör än idag. Och det är säkert smaskigt att göra media på det. På några som sägs ha väldigt hög moral. Kanske att många förstår att detta är bara nidbilder som målas upp av kristna och den Gud som de ska representera. Men får människor aldrig se en annan bild av vad det innebär att vara kristen eller vem Gud är, så är det denna bild som kommer dem närmast, som denna som ständigt målas upp i media. Så Jesus han frågar dig än idag, men ni då? Vem säger ni att jag är? För hur vi svarar på den frågan, det speglar inte bara vad jag tänker om Gud, det formar också hur verklig Gud blir i mitt liv. För om Jesus bara är en person i en bok, någon som levde för länge sedan, så är det klart att det inte påverkar mitt liv särskilt nämnvärt. Men om vi kan stämma in i Petrus svar, men du är Messias, den levande Gudens son, du är min skapare och herre. Du är min vägvisare och min trygga famn. Du är ljuset i mörkret. Du är mitt allt. Om det kan få bli vårt svar, då är det självklart, då kommer det också att påverka mitt liv. Påverka olika val jag gör, som vägvisaren som Kerstin visade innan där. Det kommer påverka mina förhållanden, mina relationer till andra. Och så kommer det också att påverka hur jag återspeglar Gud till andra. Du är Messias, den levande Gudens son. Ja, men när Petrus har sagt detta till Jesus, ett svar som inte lät vänta på sig. Petrus var ofta så direkt på. Sådär. Då står de andra lärjungarna där runt omkring. Kanske tänker de, oj vilket svar, är det så? Tänk om det är så. Ja, men så måste det ju vara. Så står det inte i texten, men jag bara funderar lite. Så måste det ju vara. Jesus han fortsätter och så säger han så här. Eller svarar Petrus så här. Salig är du Simon Jonas son. För det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig. Utan min far i himmelen. Jag tänker det är där vi måste börja. Att söka Gud, att bli fylld av Guds ande. För att på så sätt också verkligen se Gud för den han är. Närma er Gud så ska han närma sig er, läser vi i Jakobs brev. Alltså när vi söker Gud så blir Gud en större del av våra liv. Och när Gud får en större del i våra liv, då får också Gud en större roll i de människors liv som vi möter på vår vandring genom livet. För tror vi bara att Gud är jultomten som kommer då och då och ger oss något, så då blir inte Gud mycket till en fader. Tror vi bara att Gud är en domare som ska döma oss någon gång efter allt vi gjort eller inte gjort, ja, då blir Gud inte direkt någon som vi kan söka tröst och vägledning hos. Och det är inte lätt i dagens samhälle med alla de här bilder som vi matas av att förstå att vi är Guds älskade barn. Att Gud vill vara en del av våra liv. Att Gud vill tala till oss, röra vid oss, fylla oss med hopp och framtidstro. Eftersom vi hela tiden blir matade av vad människorna säger om honom, om Jesus. Men här behöver vi också sålla vilka röster vi lyssnar på. Det finns mängder med fantastiska vittnesbörd som vill fylla dig med tro. Det finns en hel bibel som vill tala om för oss att Jesus kom hit till jorden för vår skull. För att visa oss vem Gud verkligen är, så att vi skulle kunna kalla oss Guds barn. När de andra lärjungarna hör Petrus svara, men du är Messias, så förstår de också direkt här, men det här innebär en risk. De är del av en rörelse nu som utmanar myndigheterna, Herodes och till och med kanske Caesar själv. Är Jesus Messias, så är det Jesus som är den sanne kungen. Jesus fortsatte ju så här på sitt svar till Petrus. Jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. När vi bekänner Jesus som Messias, som kung i våra liv, så utgör också det grunden för att Jesus ska kunna göra oss till del av den rörelse som inte lika många filmer har återspeglat. Den rörelse som i 2000 år har gjort så mycket gott. Kämpat för fred och rättfärdighet. Genom vilken Gud har valt att låta sitt rike bli synligt på jorden så som i himmelen. Vi ber tillsammans. Himmelske Fader, jag tackar dig för att vi får förstå att vi är dina barn. Himmelske Fader, jag tackar dig för att du vill låta oss förstå ännu mer vem du är. Och att du vill vara en del av våra liv. Fader, jag tackar dig för att du vill låta din ande tala in i våra hjärtan den här stunden. Tack för att du vill knacka på våra hjärtan och säga, här är jag. Jag älskar dig. Jag vill vandra med dig genom livet, Herre. Du ser de som inte känner dig, som bara har hört om dig ifrån andra. Låt dem få se dig för vem du verkligen är, Herre. Och hjälp oss alla som känner dig att också återspegla dig till människor som inte känner dig. Så att ditt rike får bli ännu större och din härlighet får lysa och nå ut till så många fler. Amen.